Amerikafararen av Kerstin Gansmark. Inläst av Peter Lorentzon och producerad av Bokea. Kapitel 1. Våren 1963. Einar, bror till Carl, lät brevet gå runt. Tänk att han skrev till Nils Johan efter alla år. Hur kunde han tro att Nils Johan skulle finnas i livet? Ja, och tänk att han kommit ihåg adressen i 50 år och inte skrivit förr. Ja, att han inte skrivit förr. Det verkar som att han har glömt svenskan. Hälften står ju på engelska. Men det är ju inte konstigt. Nej, det är inte konstigt. Carl var känd som en spelevink. Han ville inte göra värnplikten och inte gärna något annat heller. Det sa alltid far. Ja, han var en äventyrare. Det har man hört. Och tänk så många gånger Maria gråtit. Men han verkar inte känna till att han inte finns, vågade en yngling ett skämt med hänvisning till att i kyrkboken stod obefintlig efter Karls namn. Obefintlig. Finns inte. Allvaret släppte och några började skratta. Man tror knappt det är sant, sa Erik, också bror till Karl, medan han bet av en mandelmussa. Skicka kläder och hjälp mig att komma hem, stod det i brevet. Einar log för sig själv bakom en stor trötthet, dukade av kaffekopparna efter grannarna och vädrade ut cigarröken. Konjaksflaskan satte han in i skafferiet. Inte mycket kvar. Han svalde det sista direkt ur flaskan, grinade lite illa och ställde sig att fundera. Hur var Carl som människa? Tyckte han om konjak? Rökte han? Var han tjock eller smal? Hur såg han ut som gammal, kanske vithårig? Varför bad han dem att skicka pengar till kläder och skor? Lamporna släcktes i gården omkring. Endast stjärnorna och månen gav ljus. Lönnens nakna grenar lyste svarta mot himlen. Einar stoppade in pappret i det ljusblå kuvertet märkt By Air och betraktade i halvmörkret dess främmande frimärke, petade in kuvertet i hyllan över spisen bland julkort och räkningar och gick och la sig också han.
Kapitel 2. 1913. Det hade börjat som en bekantskap i ett skogshuggarläger utanför Seattle några veckor tidigare. De hade blivit vänner och slagit sig ihop. En morgon när arbetskamraten i baracken gick åt det vanliga hållet hade de tagit det motsatta. Fått lift med en lastbil som körde mot Seattle. Åkt båt och tåg och båt och mot kvällen kommer fram till gruvsamhället Dawson City där floderna Yukon River och Klondike går ihop. Målet för drömmar om guld. Svag bris i kylig kväll. Gott med lite värme vid elden. Ljud av mandolin och sång. Indianer på plats. Carl vecklade upp ett strimmigt stycke fläsk ur ett brunt papper. Kaffe och bröd därtill. De åt tyst och sammanbitet, skickade kniven mellan sig och delade på bitarna. Indianerna verkade inte ta notis. Harry la några pinnar på brasan och de satte sig med en karta över området. Här ligger jag som i ett gryt, tänkte Carl den första natten i Klondike, med hatten hoprullat i huvudkudde och med ögonen på en flik av natthimlen. Han var 21 och hade som hetaste önskan att få sköta sig själv. Hade inte inställt sig till värnplikten där hemma, inte heller tagit ut flyttningsbetyg hos prästen, utan bara packat och gett sig av. Nils Johan hade skjutsat honom till tåget till Köpenhamn. Maria hade varit orolig, Nils Johan kanske mest besviken över att han som den äldste inte velat ta över gården, och bröderna uppsluppna över att han skulle resa så långt bort. I Köpenhamn hade han skaffat papper och ett nytt namn. Han hette John nu.